Värvet görs i samarbete med Acast.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound. And you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Värvet sponsras av SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta unnar jag mig en lunch, men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar, så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp, men får jag poäng på allt, överallt? Jag får ju inte det, och det är dumt, för visst, Eurobonus kan användas till resor, lounger och uppgraderingar, men otroligt mycket mer, som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu, mellan 23 april och 5 maj, får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SEB Kort Bank AB, där effektiv ränta är 19,27%. Vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på sas-eurobonus-mastercard.se. sas-eurobonus-mastercard.se. Tack SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Värvet sponsras av Nasonex, Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray vid allergisk snuva, samt av webbplatsen beanoutsider.se. Allt tyder på att människan, hur moderna vi än är, mår bra av att vara utomhus. Det finns forskning som stödjer det, men för att vara på den säkra sidan gjorde gänget bakom Nasonex en undersökning som till exempel visar att 7 av 10 av oss säger att vi absolut vill vara mer utomhus, men att vi är mer inomhus än någonsin. Och är man då pollenallergiker, ja då drar man sig kanske för att vara ute på våren och sommaren även om man vill vara där. Snuva, nysningar och klåda är ju jättejobbiga symptom, och har man dem men inte vet vilket läkemedel man ska använda, ja då finns det ett test på beanoutsider.se. Där finns också massa fina tips på vad man kan göra utomhus om man är ovan. Och jag ska också tillägga att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror du var gravid eller ammar, eller om du planerar att skaffa barn, har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison ska du kontakta läkare. Använd ej i mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se.
Och jag tog mig därifrån på något sätt. Men när jag väl kom ner, alltså jag bara skakade i hela kroppen. Eftersom man är själv med den här mannen i hans lägenhet. Hur fan, jag måste på något sätt så här slingra mig ur den här situationen. Och alla kvinnor vet vad jag pratar om nu, men utan att liksom uppröra. För att jag vet inte vad han kommer göra.
Thank you.
När vi fick upp ögonen för henne i succéserien Älska mig för ett par år sedan var det ingalunda hennes första rodeo. Då hade Dylan Gwynn redan jobbat internationellt i flera år med tunga kanadensiska, franska och amerikanska produktioner under bältet. Men likväl blev det ett genombrott och sedan dess har hon bland annat gjort tv-serien Två systrar och långfilmen Andra sidan och nyligen sjösatta Göta kanal. Och så filmar hon just nu i Turkiet. Så hur hamnade hon här? Hur internationellt utseende har hon egentligen och varför ska man gömma saxarna före ett viktigt möte? Det här är Värvet avsnitt 531 med Dylan Gwynn. Hur har du det så här, en relativt stressig sommardag i nådens år 2022?
Nej men det är bra, alltså jag var jättestressad när jag skulle komma hit. Men annars är det ju bra, jag är bara glad att det är sommar. Så ja, nej, det känns bra. Jag kan inte klaga.
Du har varit hos doktorn med barnet?
Nej, för mig själv.
Jaha, okej.
Okay. Ja, jag jobbar nu på en produktion i Istanbul. Och jag ramlade framför många, många människor. Och liksom gjorde illa svanskotan. Och så var det så här, hur gick det? Jag bara, men det är fine, det är ingen fara. Så det är okay. Men nu har jag märkt att det är lite ont när jag sitter. Så då var det så här, produktionen var så här, du måste gå till läkaren. För det är mycket så här försäkringsfrågor liksom. Mm. Så då det gick, så gick till en läkare och så röntgade jag och så vidare. Men i slutändan, även om det är någonting så kan man inte göra någonting om saker, men du vet, då vet de i alla fall.
Slutändan, no pun intended.
Yes, very funny.
Ja, förlåt, det var tråkigt. Men hur är det med din svanskota då? Är den bruten typ?
Nej, men det vet jag inte än. Nej, det är spännande. Okay. Ska jag höras på onsdag. Mm.
Behöver en kudde?
Nej, gud nej.
Nej, det går bra. Okej. Okay. Och det här är någonting som du är mitt uppe i då i Istanbul eller?
Ja, precis. Vi har precis börjat.
Jag trodde du hade slutat filma där.
Nej, nej. Men vadå?
Nej, men vi ska komma till det. Men jag har fått för mig att du har ett trauma i Istanbul sen tidigare.
bra sagt. Nej, men det här är en amerikansk produktion. Ja. Men ja, som ska liksom spela in i Turkiet och utspela sig i Turkiet, men det är inte en turkisk liksom produktion i sig.
Jag fattar. Men är det okej att vi återkommer till ditt eventuella trauma i
ja,
Turkiet
så
småningom? Mm. Så det upptar din energi just nu?
Ja, precis. Men det är ganska skönt för att det är lite, jag trodde jag skulle liksom åka dit och vara fast där, det spelas inte i oktober, men nu så får jag komma och gå. Så det är väldigt skönt, så jag får ändå uppleva så här sommar-Sverige, vilket är ju det bästa som finns i stort sett. Mm. Så ja, det är skönt.
Och du är väl relativt nybliven morsa?
Ja, precis. Hon är, hon blivit typ 6 månader på tisdag, alltså om några dagar bara. Mm. Så jag vet inte, är jag fortfarande nybliven? Jag vet inte.
I allra högsta grad skulle
jag säga. Tycker det.
Ja, min är 13 och jag tycker väl fortfarande i viss mån.
Det är också nybliven pappa.
Ja, lite ändå. Alltså nybliven tonårspappa, om inte annat.
Ja, just ja.
Nej, men så att, och det måste ju vara lite tufft, tänker jag, om du är borta mycket, eller kan hon följa med, eller?
Nej, men alltså jag har ju haft den här inställningen att dit jag åker hon.
Ja, okay.
Så hon följde med till Istanbul och var med mig där. Och jag hade jättemycket ångest för typ såhär, åh nej, nu ska jag vara den här personen på flyget som har en skrikande bebis i typ 4 timmar. Men hon var såhär, värsta underbarnet och bara, grät ingenting, sov någon skulle, åt någon skulle. Ja, det var såhär helt perfekt. Hon, alltså vi var ju tröttare än vad hon var, så det var alltid jättebra.
Ja, vad skönt. Ja. Mm. Vi ska ju verkligen in i ditt jobb och sådär, men du verkar ha ett otroligt läshuvud.
Läshuvud?
Ja.
Hur menar du då?
Jo, jag menar så här. Dels så talar du 4 språk. Du har läst typ 4 till. Alltså pluggat.
Jaha, ja, jag är lite så här språknörd liksom. Ja.
Och du pluggar till psykolog vid sidan av ditt jobb.
Ja, jag gjorde det, men nu blev det lite paus med bebisen.
Ja, det
förstår jag. Så vi får se när det kommer igång igen. Men jag gjorde det och det var ju väldigt jobbigt att göra saker samtidigt.
Okej. Okay. Mm. För du har liksom gjort det på typ distans och lite på halvfart,
ja,
eller?
Alltså jag, nej, det var helfart, men det var distans. Och samtidigt så jobbade jag helfart. Så det var lite slitigt. Mm. Och sen blev jag gravid också helfart. Så det var så här, okej, okay, det är lite mycket nu. Och därför blev det att jag fick ta lite paus med studierna. Jag tänkte, någonting måste ta paus med, och då blev det studierna.
Ja, jag fattar. Men sen har du ju också pluggat rätt mycket innan dess. Jag menar på,
ja, ja, vilket lite så här, något konstigt, för när jag skulle börja plugga det här så var jag så här, ja, och sen så tar man ju CSN-bidrag. Ja. Och sen bara, nej men du har ju ett begränsat antal veckor. Jag bara, men hur mycket har jag pluggat i mitt liv? Jag har ingen koll. Men uppenbarligen har jag pluggat en hel del. Jag har ingen koll, men ja. Nu har jag koll. Då hade jag inte koll.
Och vad har du läst då? Du har läst filmvetenskap.
Jag läste filmvet i 1,5 år. Och sen så läste jag 2 år teaterskola i USA.
Just det.
Och sen så...
Franska?
Nej, jag läste en sommar läste italienska. Bara för att, why not, tänkte jag då. Men sen så bara, varför gör jag det här? För det var jättejobbigt.
Är det svårt?
Nej, det var inte alls svårt. Men det var bara så här, det var på sommaren. Ja. Alltså, varför ska jag plugga? Alltså, det var så, jag hade just kommit hem till Sverige. Och så var jag så här, men jag tar och gör någonting. Och så, men universitetet, de tar ju studierna på allvar. Så det var verkligen så här hardcore, liksom. Jättemycket tid och press. Och jag kan ju aldrig göra någonting halvdant. Så jag var ju tvungen att bara... Nu ska jag göra det ordentligt. Mm. Så, men varför gör jag det så ordentligt?
Och du hade kanske lite hjälp av det faktum att du har pluggat rätt mycket franska?
Gud, absolut. Ja. Alltså, det är ju, alltså, om man har läst franska så italienska och spanska är ju inte svårt alls.
Nej.
Eller tycker inte jag.
Nej, jag har förstått det. Jag har aldrig försökt. Men jag kämpar fortfarande med gymnasiefranskan. Typ.
Ja, men det, man måste komma över en, så här, en hamp liksom, med det där. Men jag pluggar också... Gud, alltså man pluggar ju ganska länge. Man börjar ju med medelstadiet, eller vad säger, mellanstadiet. Mm. Apropå språk. Mellanstadiet, så vad blir det? Så pluggar man ju typ ändå 6 år totalt. Mm. Och sen så var jag blev helt inne i det. Och sen så pluggade jag typ en sommar i Paris. Och då var det så typ att, då liksom klickade. Och så började jag säga, åh, jag var flytande, det gick skitbra. Men så fort man slutar prata så, ja.
Det är ju det med franska, man hör det ju för lite.
Ja men gud, precis. Ska sitta och kolla på fransk film när man kan göra det?
Ja men ja, i och för sig, de har ju gjort en och annan bra serie.
Ja just det, ja, vad heter den här Agent? Ja, är det den,
otrolig,
tänker på,
otrolig.
Ja, jag har faktiskt inte koll på den, men jag har hört mycket gott.
Ja, anyhow. Ja. Men alltså, man blir ju lite nyfiken när någon läser till psykolog tycker jag. Alltså, ja. What's your problem?
Jag har så mycket problem. Nej men alltså jag har alltid varit så här. Jag tycker det är intressant med människor liksom. Väldigt fascinerad av det, vilket ja, det är väldigt nära ihopkopplat med skådespeleri också, tycker jag i alla fall. Mm. Och jag vet inte, jag kom hem till Sverige, jag hade bott utomlands jättemånga år och så var jag så här, jag var ju så här, ja, plugghäst i gymnasiet, så jag hade bra betyg och tänkte jag så här, okej, okay, om det är något jag ska plugga, som jag har inte velat göra någonting förutom film och tv, men om det är någonting, språk, okay, det kommer inte ge mig någonting. Fast jag är bra på det, men det kommer inte ge mig någonting. Och då blev det så här, ja men psykologi. Mm. Det är det enda som jag haft som är så här, ja men om jag någon gång ska göra någonting annat. Så kom jag hem till Sverige, och så Sverige är ju fantastiskt. Man kan ju plugga, alltså man kan ju plugga här och det är gratis liksom. Så då sökte jag och så kom jag in och så bara, nu ska jag göra det här. Så gjorde jag det ett år.
Okay.
Mm. Av 5. Oh my god.
Ja, hur kan den vara så jävla lång?
Jag vet inte, jag tycker det är helt orimligt om jag ska vara helt ärlig. Lite för långt tycker jag. Jag tror en anledning är att på Stockholms universitet så liksom separerar de inte mellan ifall du jobbar med patienter eller vi forskar. Utan alla ska plugga till att bli forskare också.
Okej.
Okay. Mm. Jag vill ju aldrig forska i det här, men ändå måste jag liksom plugga all de här statistik och alla de här grejerna som... Jag tror att det är det. Det är min egen teori.
Okay.
Som det är lite så här, men, åh,
men har du haft kul då? Har du lärt dig mycket?
Alltså, jag vet inte, det var inte så jättekul. Det var ganska jobbigt. För att när man inte har pluggat på så många år och så kommer man in och bara, oh shit, jag måste läsa så mycket facklitteratur och liksom kursböcker. Och sen kom de här statistikkurserna, vilket är ju vidrigt om man är språk- och estetperson. Mm. Det var ju bara matte. Jag bara, oh, nej, jag tror jag lämnat det här bakom mig liksom. Nej men det är svårt liksom. Men när det är intressant så är det jävligt intressant. Mm. Men jag tror att så här, det finns många kurser som inte är så roliga, och sen så finns det många som är väldigt, väldigt roliga. Så, ja,
och så
det...
kanske de lägger dem tråkiga i början för att skilja agnarna
kanske.
Från vetet.
Ja, de säger att det är inte så många som går ut. Alltså det är många som hoppar av på vägen.
Det är så. Mm.
Jag tror det. Men jag tror att lite så, för att mot slutet tror jag att du börjar liksom fokusera på det du vill göra mer. Så ja, jag hoppas att det är så i alla fall. Då kanske jag kommit över det jobbiga.
Men, så du har läst 2 terminer?
Jag läst 2 terminer. Nej, förlåt. Den jobbigaste terminen är den 3:e terminen, vad jag har förstått. För då är det typ så här neuropsykologi och typ statistik 1 och 2. Och typ så här, jag tror att det var där jag fallerade. Jag bara, det får jag göra en annan gång. Så jag tror att det är den jobbigaste faktiskt.
Mm. Ja. Vad är neuropsykologi?
Det är ju typ så här alltså, mycket, alltså det är biologiskt liksom. Ah, okay. Mm. Den här delen av hjärnan gör det här, alltså mycket så här hur neuronerna är, alltså det är mycket sånt. Så det är inte massa flum att prata om hur man känner. Så alltså det som jag tycker inte är så kul. Men det är svårt som fan faktiskt. Mm.
Men och du, liksom din baktanke har inte varit då att du ska ta emot mig när jag är traumatiserad över att jag har klippt av mig håret, utan liksom du har mer, eller?
Jo, jag tänkte det. Ah, okay. Alltså jag vill ju prata, jag vill hjälpa människor, så att säga,
okay.
Om det går. så jag vet inte, jag tror att jag är ganska bra känselsprön liksom, så jag tycker att jag tror jag skulle vara bra på det, och jag skulle, ja, något jag skulle tycka om och känna att man liksom har hjälpt en annan människa. Så det hoppas jag kunna någon gång gå ut liksom, det här programmet och kunna göra det.
Mm.
Men det är liksom, karriären är alltid först, alltså det är huvudsakliga, men det här blir liksom en så här sidogrej. Så vi får se om jag lyckas. Jag vet inte om jag kommer lyckas, men jag hoppas det.
Det är väldigt, känns modernt och lite spännande tycker jag att du gör det.
Att jag gör båda två.
Ja, att du liksom så här mitt i alltihopa, det verkar ju gå pissbra för dig. Och sen så,
ja, det är många som bara, varför ska du göra det för? Jag bara, men jag vet inte, för att jag tror jag alltid haft liksom, det har alltid funnits en ångest liksom om att det inte ska gå så bra. Eller typ att nu plötsligt blir inget jobb. Eller jag vet inte, jag tror att så här, den ångesten tror jag alla skådespelare har. Oavsett hur högt upp du är liksom på stegen. Desto högre upp det är, desto hårdare faller det tror jag. Så den ångesten, blir inte lurad om folk säger att de inte har det, för jag tror alla har det. Det är liksom en del av jobbet på något sätt. Så jag tänkte också typ så här, ja men när jag är liksom lite äldre så kanske, nej men då kanske det är bra att ha någonting annat. Alltså det låter så himla töntigt liksom. Men jag var alltid så här, innan 30 så ska jag aldrig tänka så, tänkte jag. Typ den här tanken om att nej men har någonting att falla tillbaka på. Skitsamma, bara satsa stenhårt, vilket jag gjorde också. Och nu är jag ändå typ så här väldigt bra punkt i min karriär. Men ja, jag vet inte, det får komma in när jag har tid helt enkelt. Och nu har jag inte alls tid, men någon gång kanske jag har tid.
Mm. Men du, jag tänker det här med att du faktiskt har, då, om vi konstaterar att du har pluggat så jävla mycket, olika grejer också, inte bara relaterat till ditt jobb direkt, tänker jag.
Nej, ja.
Så ger det dig någon slags fördel i ditt yrke, tänker du?
Ja, alltså jag tycker nog det. Alltså jag vet inte vilken sorts person jag skulle varit om jag inte hade gjort det, men jag har alltid hört, och jag tror på det också, att alltså desto mer du har att ta från dig själv, desto bättre liksom blir du i ditt yrke.
Mm.
Så jag tror det är bra att vara, alltså även om du inte pluggar massa saker eller gör prov på massa saker, men även bara att alltså leva livet och liksom inte bara vara insnöd på en sak, ger mycket. Så förhoppningsvis ger mig någonting. Jag får hoppas det, nu när jag ändå gjort det.
Men för jag antar att det finns liksom, jag menar, du jobbar ju med människor kanske ibland som har gått scenskolan.
Ja.
Och du har inte gjort det, du har liksom gått en annan väg.
Ja, men jag gick ju en skola i USA.
Exakt.
Men jag vet att i Sverige så är ju, ändå är ju scenskolan är ju det man ska göra liksom. Mm. Eller typ, det är ju lite mer credit liksom att göra det. Ja.
Fast jag tycker det låter coolare att ha gjort det i USA i och för sig.
Ja, tack. Ja, det, jag har inte gått scenskolan så jag vet inte, men jag tror att det är väldigt annorlunda. Jag tror utbildningen är väldigt, jag tror att det är ganska olika.
Du har inte jobbat så mycket i Stanislavski eller?
jo.
Okay.
Jo, min favoritlärare var verkligen så här, liksom Method och Strasberg och allt det där och Stanislavski och allt det där. Men jag vet inte, jag tror att men gud, jag ska inte säga någonting, för jag vet faktiskt inte. Men i mitt huvud tänker jag att det finns lite olika så här, sätt att approacha liksom, yrket i USA och här. Mm. Eller typ konstformen, så att säga. Jag tror att det är väldigt mycket mer teater här på scenskolan än vad det var där. Alltså där var det ju, vi gjorde ju mycket scenarbete liksom. Men jag tror att tanken var där att man ska kunna göra båda två. Alltså grunden är ju scenkonsten. Men nej, jag vet du vad, jag inte vet så ska jag nog inte snacka skit, känner jag.
Nej, du behöver inte göra det, men berätta istället om det du vet då. Alltså, vad lärde du dig under de här åren?
Ja, gud, ja, för det första så kom ju dit en väldigt skygg, tyst mus. Typiskt svensk, liksom, inte prata så högt och det liksom, tar vi lite lugnt.
Med stekpannor i resväskan.
Gud, ja! Mm. Mamma tvingar mig till en massa så här köksgrejer faktiskt. Väg typ 2 ton, mina bagage. Nej, men första terminen ändrade allt för mig. Alltså jag fick lärare som var perfekta just för mig. För alla hade lite olika beroende på vem man hamnade hos. Liksom. Alla hade inte samma lärare. Och för mig är min teaterlärare, eller min acting-lärare, han var så här, du vet, utbildad i New York, helt så här galen, men helt fantastisk. Alltså helt briljant liksom, i sitt sätt att lära ut. Och det var det mycket, mycket method-stilen, om man säger så, vilket är att man går in i sig själv och tar från sig själv väldigt mycket. Men han var också jättebra på att få en att liksom öppna sig och komma ut från sitt skal och du vet, tvinga en och bara, ja nej, det var, han var helt fantastisk faktiskt. Jag har mycket att tacka min lärare, Mr. Solen. Och sen hade vi så här, ja men typ så här sång, eller inte sång, jo sång, vocal hette liksom, att man skulle använda rösten. Och samma sak där, skitbra på att tvinga mig att liksom bli mer och större och inte vara så himla liten och tystlåten och bara ta plats.
Mm. Vet du vad jag slogs av när du kom gående?
Att jag tog mycket plats.
Nej, att du var så jävla liten.
Ja!
För det har jag aldrig fattat när jag satt dig filmad.
Ja, jag är skitliten.
Ja.
Nej, men jag är verkligen petit. Alltså. Jag vet inte, jag tror...
Men, är du ens 1,60?
Ja, mitt pass är 1,63.
Ja, okej. Okay. Förlåt. Ja, det var taskigt.
Men då hade jag skor på mig. Jag... Så jag kan vara typ 1,60.
Kanske. Ja, men där är krokarna. Ja, jag fattar.
Jag ser 1,63, det låter bättre. Mm. Nej, men det var... Ja, men precis. Så man är väldigt så här... Ja, jag vet inte. Det blir ju koliten.
Ja, men och där tänker jag väl också, för att jag menar, det är väl inte, alltså det är ingen unik spaning, men amerikaner, de kanske är mer vana att ta plats.
Liksom. Ja, mm. Och definitivt, och speciellt folk som ska gå film, alltså film och teater och sådär.
Jag förstår det, ja.
Men bara så här, en sån sak som språket. Svenskan, vi öppnar inte vår mun så mycket när vi pratar. Det är väldigt så här, hmm. Så där var det så här, det var även så här, vi hade diction, liksom lektioner. För att kunna prata amerikanska utan brytning och så vidare. Och där de tvingar mig, liksom, du måste öppna din mun. Jag bara, aha, du måste öppna munnen när du pratar amerikanska. För att jag märkte, liksom, första halvåret där var jag så här, men när jag pratar så pratar folk över mig. Jag fattar inte varför ingen lyssnar på mig, skitirriterad. Men så förstod jag att det är för att alla liksom skriker över varandra. Det är, som, det är bara så att du måste liksom projicera. Så när jag väl förstod det... Då börjar folk lyssna på mig.
Okay, ja.
Men ja, när man lär sig väldigt, alltså, man lär sig väldigt mycket, ja, av att bara lämna Stockholm. Liksom.
Jo,
lämna
jag förstår dubblan. Det. Och det där är också jävligt spännande att du verkar ha varit så orädd i livet. Liksom. Du har varit, du har bara packat väskor och liksom dragit.
Ja, man är väl rädd ändå, men jag är allting så här bara, jag har varit väldigt konstig med det här. Jag har varit så här, jag måste göra det här. Mm. Sen visste jag inte vart det skulle leda. Eller typ, ja men jag provfilmar för den här skolan. Jag kom in. Kanske inte skulle kommit in. Kanske skulle kommit in någon annanstans. Men jag kom in där och då var det så här, okej, vad gör jag nu? Ja, jag åker. Mm. Och så får jag
Alltså kom du in på self-tape också?
Nej, utan jag, min syster bor i London och har bott där sedan jag var jätteliten. Och de hade så här provfilmningar. Eller, ja, det, nej, heter det provfilmningar när det är, jag vet inte vad det heter riktigt.
Intagningsprov
mm. hade de, där kom det. I London. Så jag åkte dit. Gud, jag skrattar allting jag tänker på det minnet, för att jag var ju skit, alltså verkligen, jag hade gjort någon provfilmning för någon engelsk skola innan, alltså jag hade så mycket otur med saker och ting. Jag hade en provfilmning för engelsk skola och dagen innan hade jag fått något så här jättestort allergiskt så här, utbrott, så jag var helt, alltså typ mitt ansikte var helt rött och svullet och det var helt så här, det var ju bara katastrof. Och så innan den här grejen så bara...
Vänta, vad är du allergisk mot?
Jag har ingen aning!
Okay.
Alltså to this day så vet jag inte vad som hände.
Det var bara då?
Nej.
Kan det ha varit stress?
Kanske. Ja. Men jag har faktiskt fått det 2 gånger också där, okay, utöver. Mm. Så jag är nog allergisk mot någonting, eller jag vet inte vad det är. Men någonting triggas igång i kroppen. Hur som helst, det gick inte så bra. Och sen så, för den här grejen så var det så här, men jag klippte mitt hår. Du vet, innan. Why not? Och jag är verkligen inte så här rädd om mitt hår. Det växer ordentligt, det är okej. Mm. Men det var ju den värsta hår. Alltså jag såg ut som en apa. Alltså det var så fult. Det var så himla konstigt. Jag vet inte. enda gången jag gråtit över mitt hår, det var så här, jag då dagen innan min provfilm eller mitt intagningsprov, jag låg i en boll och bara grät, och min syster kom in och bara, vad är det som har hänt? Jag bara, kolla hur de har klippt mitt hår, jag kommer aldrig komma in på den här skolan. Så efter mycket om och men så var det verkligen så här, vi bara pinna upp allting, och jag var så här jätte kort, och det såg väl ganska coolt ut i slutändan kanske, för att det blev liksom någonting av det. Men det var så här, jag var skrattad när jag tänker på det. Det var så här, oh, gud, klipp aldrig håret precis innan du ska göra någonting viktigt. Mm. Det här är ett tips till folket. Mm. I alla fall inte jättekort, för jag klippte också jättekort. Alltså typ, det var så här 3 centimeter eller någonting. Ja, men så kan det gå. Men det gick bra ändå.
Jag klippte mig precis innanför den här intervjun, och det är den viktigaste jag har gjort.
Ja, men du är väldigt nöjd.
Ja, det är jag ju. Så jag hade ju tur, men det hade ju kunnat gå.
Men du ska inte intagningsprov för någonting, så det är också det. Du kanske behövde din så här confidence.
Direkt när den här intervjun är slut så ska jag till scenskolan.
Är det därför frågar mig så mycket om?
Ja. Nej, det ska jag inte. Ja. Men så kom du in. Och,
ja, förlåt, nu gick jag på villovägar här. Mm. Ja, men precis. Jag kom in. Samtidigt hade jag kommit in på, vad heter det? Stockholms filmskola. Det finns ju en filmskola här. Och det är ju som bakom kameran. Så jag blev lite så här, okej, nu är ett vägskäl här. Ska jag satsa? Ja, redan då hade jag ångest över, men gud, tänk om det inte går bra, och sen så gud, så får man inte jobb, hur ska det gå i framtiden? Lalalala. Så var jag så här, nej men fan, fuck it, nu kör jag liksom.
Ja, det var ett större äventyr.
Det var ett rejält äventyr. Mm. Och på gott och ont, alltså det var ju väldigt svårt. Och så det roliga var att där andra året så, för jag tyckte inte så mycket om, jag tyckte jättemycket om skolan första året, men jag mådde inte så bra i staden. Just det var ju i Los Angeles. Mm. Vilket är en väldigt speciell stad för de som har varit där. Så andra året...
Förlåt, det går att komma in väldigt snett i Los Angeles, ja, känns det som.
Och det är väldigt svårt om du inte har några pengar. Alltså jag var verkligen jättefattig liksom. Och du hade ingen bil. Och man inte har någon, du är väldigt lätt att känna sig ensam där.
Ja.
Så när jag, det var verkligen så här, fast det är så soligt så bara, jättedeprimerande typ. Så på sommaren där, mellan de två åren, så var jag så här, antingen åker jag in tillbaka för jag mådde så dåligt, eller så... provar jag och kanske går den här skolan. Så. Alltså originalcampuset är ju i New York. Men då blir det så här, men gud, ska jag starta från början nu i New York? Så här, nej, jag vet inte. Och så satt jag så här, chattade med någon, en annan svensk tjej som också gick i den skolan. Så men, du vet, det var så här i juli. Och, men du vet väl om att den skolan började en månad tidigare? Den började i augusti. Och den i USA, den i LA började i september. Och jag bara, what? Åh, herre min gud. För då var jag tvungen att göra så här, ett sista minuten beslut. Och fick bara gå på så här instinkten.
Mm. Hade du varit i New York?
Nej!
Nej, okay. Mm.
Så det var verkligen, så här, ja, det var verkligen bara, okej, okay, nu testar vi det här istället. Slängde ut mig dit liksom. Och det var ju verkligen, jag har så många historier därifrån också. Men det gick jättebra. Alltså jag älskade New York, så där mådde jag mycket bättre.
Mm.
Men sen var det så här att jag, sen jag väl visste vad LA faktiskt var, så kunde jag åka tillbaka dit och förstå mig på staden bättre.
Just det. Mm.
Men som 21-åring, aldrig varit där. Och, nej, det var jättesvårt faktiskt. Mm. På sitt sätt.
Jo. Och vet du vad som är kul med dig? Ja, det är ju att du bor i Los Angeles.
Nej, det gör jag inte längre.
Jo, enligt din hemsida gör du det.
Gör jag det?
Och vet vad jag tror?
Jag har uppdaterat min hemsida.
Nej, men vet du vad jag tror att det är? För jag tänkte att det var ett trick. För att alla amerikaner som...
Ja, alltså jag var lite seg med och jag tror jag typ tänkt på det. Sen så har jag liksom bara inte gjort det och inte tänkt på det efter att jag tänkt på det.
Men för jag intervjuade Jonas Åkerlund för jättelänge sedan. Ja, sen har jag ju en roll i Clark, vi behöver inte fastna i det. Men då sa han i alla fall att han är alltid i LA. Alltså ja. För de
men han har ju en lägenhet där, tror jag.
Ja, hus, jag tror jag. Ja. Hus, tror jag. Men, men för alla människor som vill jobba med honom så är det viktigt att han är i stan.
Ja,
så att han svarar alltid i telefon på Los Angeles tid och så sitter han fast i trafiken, ja, så han kan inte komma till mötet. Och sen är han i själva verket i Stockholm. Eller?
Smart. Ja. Jag förstår honom. Ja. Det kan jag verkligen tänka mig.
Så fortsätt med det. Ändra inte det där.
Nej, okej. Nu får vi radera det här vi pratar. Nej, men det kan jag bara stå kvar. Gud.
Ja.
Tänkte, är det någon som läser det? Tänkte jag, men förmodligen så har du läst.
Ja, jag har gjort allt. Jag har gjort allt med din internetperson. Ja, men vi var ju lite inne på det här, men jag ställer frågan direkt. Liksom. Alltså, märks det på något sätt att du, liksom, i jämförelse då med svenska kollegor, alltså att du är skolad i USA? Har du något annat sätt att jobba på?
Mm. Ja, men jag vet ju inte vad folk gör liksom bakom stängda dörrar, får jag säga. Alltså vad man gör alltså 90% av jobbet är ju egentligen innan man ställer sig framför kameran liksom. Så jag vet inte hur andra gör, men jag använder ju mig av allt jag lärde mig där, alltså hur man bryter ner manuset och allt karaktärsarbete är ju så som amerikanerna gör, men jag vet inte hur svenskarna gör, alltså jag har verkligen ingen aning. Men
går det att sätta ord på det då?
Ja, men så här, men jag kan säga så här, en stor skillnad jag har märkt när jag jobbat utländska produktioner och i Sverige är att i Sverige så är det inte lika mycket respekt för orden. Det vill säga, när jag gick i skolan så var det så här, din uppgift som skådespelare är att make it work. Mm. Det kan vara ett skitmanus, jättedåligt. Men du måste se till, vilket känns lite så här orättvist, men att det är så, du måste se till att det funkar. Gör så gott du kan med allt du kan, men ditt jobb är att se till att det funkar.
Och inte alltså göra våld på manuset.
Nej,
om repliken
precis. Sen kan man kanske prata om det. Sen kan man säga typ så här, du, den här meningen, kan vi prata om den liksom? Kan vi göra lite mer så här? Eller kan man, men det blir så här en grej av det, man ska prata igenom varenda ord, är så viktigt. För den, speciellt när det är större produktioner, då har det verkligen, det har ju gått igenom så många liksom instanser och godkänt, så det är så här, nu är manuset här, och det är så här, bam, jätteviktigt att det här är manuset. Och sen tror jag även att eftersom folk jobbar ju som writers, bara writers, här oftast när du skriver, inte alltid, men det är jättevanligt att folk skriver och regisserar.
Just det. Mm.
Men där verkligen så, det finns ju som en Writers Guild of America, alltså liksom man måste verkligen respektera att de, deras jobb är det de har gjort, liksom manuset är vad det är. Men här har jag märkt, och det tog mig ganska lång tid att vänja mig, men nu är jag vant med, nu tycker jag det är jättekul. Men i början hade jag jättesvårt för det, vilket är att skådespelare kommer in och bara ändrar allting. Jag blev så chockad i början. Jag bara, men ja, verkligen, jag gör som det står. Liksom. Mm. Man lägger in någon liten, något litet ord här och där för att mjuka upp det lite. För att det är ganska stor skillnad mellan skriftlig svenska och talad svenska, har jag upptäckt. Svenska manus kan vara lite stela. Mm. Så man måste verkligen göra det för att det ska liksom mjukas upp kanterna lite grann. Mm. Så nu gör jag det. Men det var en av de största sakerna jag märkte som var skillnaden.
Men det där tappar lite in kanske i någonting som Thomas Alfredsson pratade om när han var här. För att han har ju, nu lägger jag ord i munnen på honom, men att han tyckte att det var jobbigt att vi svenskar är så dåliga på hierarki.
Ah, okay.
För att han tycker liksom att om han jobbar i England eller någon annanstans, ja, då är han chef. Det är liksom hans ord är lag.
Ja.
Det är ganska härligt, tror jag, som regissör att ha det så.
Mm.
Att ingen käftar mot. Men i Sverige så ska alla vara överens och känns det bra för dig? Och så här. Och, ja, jag vet inte, det tappar in lite
i
det du säger.
Ja, men jag kan säga någonting om det. Ja, det är roligt, för jag har faktiskt hört andra människor prata om det här också. Det är lite intressant. Jag kan tycka att det är mycket bättre. Jag vet inte om det handlar om det här med att jag är chef och så vidare, men jag kan tycka att det är den erfarenhet jag har av liksom amerikanska produktioner eller utländska produktioner som är lite större är att ja, men du gör ljus. Då gör du ljus. Du gör det här och då, du är kostym, då gör du kostym. Alltså det är så här att alla verkligen har sina jättesatta liksom fack.
Ja. Mm.
men och jag kan tycka att det är bra, för att då är det så här, för du som är, alltså nu hittar jag på lite, men du som är kostym ska inte gå och pilla på ljuset. Det gör vi oftast inte, men det kan bli att det blandas in i varandra, liksom att ja, kanterna suddas ut där på det sättet, på ett dåligt sätt, tycker jag.
Men är det inte för att det finns mindre pengar, alltså folk måste göra
jo,
liksom
varandras
jobb? Jo, alltså
saken är den att utomlands, ifall du gör det, då kan du ju förstöra någonting i en annan persons
vision.
Vad heter det? Department. Alltså gud, förlåt, jag svänger ska här nu. Men,
ja, men område.
Med jobb så blir det så att jag blandar ihop ibland. Ja, men precis, du har ju din department, du har din department. Jag är ljus, du är ju kostym. Men ifall jag ska gå och pilla på din grej, för, även för jag ska hjälpa, så kan jag ju förstöra någonting. Ifall jag tappar en lampa, tror jag menar det, så det är ganska viktigt att folk håller sig inom sina egna grejer. Och även ifall jag står som skådespelare och ser till exempel att shit, den där grejen ska inte vara där. Då går inte jag att pilla på den, utan då kanske jag säger liksom, ifall jag märker att ingen märker det, ja, men den där grejen var inte där innan, eller den där grejen ska inte ligga på golvet, då kanske jag säger det.
Så viskar du lite diskret i skriptan så att henne inte ska...
Ja, men, då kanske jag... Nej, det gör jag inte. Det här är inte bara där! Nej, men då kan jag vara så här, oj, den här saken har ramlat, och säger jag till liksom props-personen.
Mm.
Ja, jo, det är en stor skillnad.
Men du, kan du göra brittisk engelska?
Ja.
Har du gjort
det? Ja, det har jag gjort.
Mm.
Men jag måste, amerikanskan kommer mer naturligt. Mm. Så då måste jag jobba med det lite grann.
Okej. Okay. Har du haft...
Säg inte att jag ska göra det nu. För då...
Nej, det behöver du inte. Men har du haft liksom... Har du fått ta så här dialektcoacher då? Och så?
Nej, men det hade vi... vilket också var jättebra på den amerikanska skolan. Var att vi hade... vi utbildades i... IPA hette det. Vilket är The International Phonetic Alphabet. Mm. Så vi jobbade jättemycket med det. Så vi lärde oss först det fonetiska alfabetet och tanken var att när du kan det fonetiska alfabetet så kan du ändra. Du kan alltid, då kan du lyssna på när någon pratar och ändra det som behövs ändras. För att det är alltid vissa läten som alltid ändras, förstår du?
Nej.
Så att, ja men typ när man talar med italiensk brytning så ändras alltid det här A-et som kommer efter konsonanter. Och då vet du liksom att ja, men där A-et ska bli ett annat fonetiskt ljud.
Okay.
Så man kan verkligen jobba mer jättefonetiskt om man vill. Nu för tiden går jag lite mer på känsla, men man kan verkligen gå in i dialekterna och jobba fonetiskt. Och vi lärde oss väldigt mycket brittiskt för att de vet ju att det är väldigt viktigt att veta hur man gör. Det kallas för RP, säger de.
Okay.
Vilket är typ, när du ser någon så här, någonting som utspelar sig på 1700-talet, då är det RP liksom. Det är någon så här generisk brittisk fin brytning.
Okay.
Så ja, vi lärde oss det och ja. Vi lärde oss fonetiskt arbetet.
Mm. At that time, I did not know what they could do to us. And how much this war was about to change me.
Men jag är så frustrerad över att jag inte kunde se Sisters in Arms. Den är ju, den har några år på nacken.
Ja, nu har den det.
Ja. Men jag, som jag har förstått det så är det liksom lite av en sån nyckelroll för dig. Eller? Nej? Det var ja. Inte så du såg det.
Nyckelroll? Nej, det vet jag inte om det. Men den var en roll som jag kände väldigt mycket personligt ansvar för. Och jag jobbade på ett speciellt sätt när jag jobbade med den. Så den har en speciell plats i mitt hjärta. Den produktionen. Sen så tror jag att tyvärr så fick ju den massa problem sen när den skulle komma ut. Så den kom typ bara ut i Frankrike och typ Italien. Så det är ganska så här begränsad liksom, distribution.
Mm. Var den världens större publik?
Ja, det tycker jag. Mm. Det tycker jag.
Ja, för jag försökte, det var ju det som var frustrationen. Jag ville gärna se den, men ja, det gick svår inte.
Ja, men precis. Därför att de verkligen förstörde verkligen vad det var att vår producent gick bort innan de blev klara med filmen. Och han var jättepassionerad kring projektet. Men när han gick bort så liksom föll den lite mellan stolarna. Och sen när det väl skulle komma ut så... Ja, de gjorde inte ens undertext på engelska. Alltså, det var väldigt konstigt. De ville liksom inte pusha ut det lika mycket som regissören ville att den skulle liksom vara tillgänglig för alla. Alltså alla skulle kunna se den här. Därför var det så mycket på engelska i filmen. Så nej, det var väldigt synd för att vi la ner väldigt mycket arbete. Och hjärta och själ i den.
Mm.
Blod, svett och tårar.
Fransk regissör, frågetecken.
Fransk regissör. Ja. Hennes första film, men hon är jättekänd i Frankrike för sin journalistik.
Okay.
Typ. Och hon är så här debattör, typ. Så hon är väldigt så här känd politiskt sett. Och hon ville göra typ någonting för den här jezidier, hela det ämnet. Och sen så var hon så här, nej men jag ska inte ge en dokumentär till, för det finns dokumentärer om det här. Och då fanns inte någon film, alltså då när hon började skriva den fanns det inga filmer om det. Nu har det kommit ut några stycken, det som hände dem med ISIS och sådär. Så nej, hon var såhär, jag ska göra en film, och så gjorde hon en film. Så det var så det blev.
Ja, och du var ju, berätta om din karaktär.
Ja, min karaktär, hon utsätts för det som jättemånga kvinnor och flickor och barn utsattes för. Det var ju en väldigt specifik händelse där när ISIS började jaga yazidierna och det blev en väldigt specifik attack där vid Sinjarberget. Men overall så blev de ju väldigt utsatta av ISIS. Och det som hände de flesta var att många män mördades. Barn, små pojkar liksom tog dem och skulle göra om till soldater och till muslimer, för de är inte, yazidier är inte muslimer. Och kvinnor, de såldes som sexslavar. Så det är det som hon utsätts för, i stort sett. Så jättefruktansvärt, väldigt tungt ämne. Men så himla relevant, var det då i alla fall, och fortfarande, jag vet fortfarande inte, ja, jag vet, det är säkert många som är kvar liksom, som försvann, och det är väldigt hemskt. Men ja, så hon utsätts för allt det där, och det är jättehemskt, och sen så lyckas hon fly, och hennes väg tillbaka till att hitta sig själv, vilket nu, jag tror det som är ganska större problemet just nu, är att hur hittar man tillbaka till sig själv efter man utsätts för allt det här, för man blir helt strippad av sin personlighet och allt som är jag liksom. Så hon, det handlar om hennes väg tillbaka lite grann, och hennes väg tillbaka blir att hon går med i typ så här fight-rörelsen, eller alltså motståndsrörelsen, alltså det är the Kurdish Freedom Fighters, ja, säger vi.
Någon slags färsmärga.
Ja, alltså det är lite, de vill inte sätta exakta ord på det, men det är kurderna som styr. Och det fanns några utländska människor som frivilligt gick med där. Och det regissören gjorde var att hon gjorde lite så här, det finns inte riktigt en sån grupp, men det var typ en specialgrupp som bara var de utländska. Så hon fokuserade på den för att hon ville att filmen skulle vara på engelska. Så min karaktär går med dem, och hon vill hitta sin lillebror som kidnappades. Så det är som historien.
Ja. Nanna Blondell i casten också?
Ja, hon spelar amerikan.
Ja. Hade du mycket med henne att göra?
Ja, precis. För när min karaktär går med i den här styrkan, så vi är med i samma grupp. Liksom. Så nej, då är det jättekul att ha en annan svensk med. Väldigt skönt bland alla fransoser som är väldigt... Det var skönt att ha någon så här lugn, resonlig svensk. Liksom. Och så här, fransoser är väldigt passionerade, och det är väldigt mycket känslor liksom. Så det var väl skönt att ha en kompanjon i svenskheten liksom, på plats.
Och det där tappar väl lite in kanske också, eller finns det en tredje, om du pratar om det svenska visar vid det amerikanska sättet, så här, hur är det att jobba i Frankrike då?
nej men det var bra, men de är ju lite mer, de är väl så här, lite känslostyrda kanske. Så, men samtidigt så är det så, även om det kan bli lite bråk, så är de väldigt så här att de kan bli kompisar direkt efteråt. Jag tror så här, ifall svenskar, när de väl bråkar i Sverige, då är det så här, nej men nu är det dålig stämning, och så blir man aldrig kompisar igen. Nu pratar vi inte mer med varandra. Men också typ så här, det är mycket passion, alltså mycket så här, jag tycker om det också, för att man verkligen engagerar sig väldigt hårt liksom. Det var det.
Men du, och nu när vi ändå går igenom dina international endeavors, så hur var det då, det här Turkiet-projektet som är någon slags trauma för dig?
Trauma? Jag vet inte, är det trauma?
Jag vet
vad har jag
inte.
Sagt om det? Nu måste jag se, vad har jag sagt om det tidigare? Eller vad är det du har hört?
Alltså, du gav en intervju och så sa du så här, ja men det var så jobbigt på så knasiga sätt så att jag kan inte ens gå in på det.
Okej. Jo, men det var en liten period där när jag kom tillbaka till Sverige och det inte hände så mycket, och jag var så här bara, jag provar Turkiet, det är typiskt min personlighet, vad du förstått nu, att jag bara, nej men nu måste jag iväg. Myror i rumpan liksom, bara, nej men nu måste jag prova något, jag kan inte bara sitta liksom. Men jag flyttade till Turkiet och var där i typ 3 månader tror jag, 3,5 kanske.
Och det finns lite gammal släkt?
Ja, det tråkiga var att just då så, jag hade en moster i Istanbul, hon hade flyttat. Så jag hade typ ingen släkt där, men jag hittade någon så här gammal bekant till mina föräldrar. Så jag fick någon slags kontakt med några människor. Liksom. Okay. Men jag var så här, men jag ska prova jobba liksom. Och jag har lite svensk dialekt, så jag gick på så här diction-grejer där och typ så här försökte komma in i det. För att de producerar så himla mycket i Turkiet. De har så himla mycket tv-serier. Och det är jättestort i liksom hela så här Mellanöstern, så det är jättestort. Så jag, om jag kan få en fot in där, så kanske det är en väg som jag inte tänkt på innan, men det kan vara någonting. Så gick dit så här, men det var sån jävla, det är en sak att komma dit som turist och som barn och hälsa på mina släktingar, men att jobba där, speciellt jobba i den här branschen. Den här branschen är svår överallt, men long story short, så stötte jag på lite så här, eftersom jag var lite så här lite naiv, jag var så öppen i mig själv och bara, men visst, typ så här, väldigt avslappnad, och där måste man bli lite mer restriktiv, tror jag.
Okay.
För att inte skicka typ fel signaler. Usch, hatar när jag säger det så. Men de är ju så jävla dumma i huvudet, de som jag stötte på. Så, nej men då var jag typ lite snuskgubbar, och jag blev lite påtafsad och utsattes för lite så här obehagliga situationer. Så jag behöver inte gå in på detalj, känner jag, men det var bara så här, det var någon gång som jag verkligen hamnade själv med någon Och det var verkligen jätte, då verkligen, då var det läskigt. Och jag råkade, för han var så här, men vi går till mitt kontor så här. Och jag hade träffat den här personen, det var en kontakt till någon släkting, så jag bara, och så var det en kontakt till kontakten, och så kände han någon jättekänd regissör typ. Så jag bara okej, men det är en kontakt till kontakten, och då tänker man så här, men det är väl säkert. Och i Turkiet jobbar man kan jobba typ så här mitt i natten på ett kontor. Så för mig var det typ så här, det var på kvällen. Så jag hade gått mitt kontor, tyckte jag han sa. Och vi hade träffats med, jag hade tagit med min mamma faktiskt. Jag bara, men jag vill inte gå själv och träffa den här personen. Jag tror jag är jätteförsiktig. Vi träffades på ett café och sen sa, men kontor är här, jag måste göra den här grejen. Kom med, jag kommer inte ihåg vad han sa, det länge sedan nu. Så jag bara okej, men Anne, vänta. Anne, det är min mamma. Vänta här nere. Så går vi upp till kontoret, jag vet inte, och pratar typ, vi ska snacka. Talk shop typ. Men då visade jag att det var inte fint alls hans kontor, det var hans lägenhet. På kvällen, natten, jag vet inte vad det var, sent på kvällen i Istanbul. Och, ja, och då var jag så här plötsligt, ja, att jag var väldigt så här utblottad.
Utsatt.
Vad gör man? Utsatt i ordet. Och jag tog mig därifrån på något sätt. Men när jag väl kom ner, alltså jag bara skakade i hela kroppen. Och jag bara, mamma, vi måste gå, vi måste gå. Hon bara, vad är det? Typ, så jag, vi måste bara gå härifrån. För jag hade verkligen så här... ja, det var en obehaglig situation, men eftersom man är själv med den här mannen i hans lägenhet, hur fan, jag måste på något sätt så här slingra mig ur den här situationen, och alla kvinnor vet vad jag pratar om nu, men utan att liksom uppröra, för att jag vet inte vad han kommer göra. Mm. Så nu var det typ så här, okej, försök att vara liksom smooth. Jag har aldrig pratat om det här öppet faktiskt nu, så jag vet inte hur jag ska, det är därför jag inte vet vad jag ska säga och inte säga, men jag var i alla fall där och märkte hur det liksom började eskalera. Att han, ah, okej, okay, han är en snuskgubbe. Great, hur fan ska jag ta mig härifrån liksom? Han bara, men kan vi kanske kan göra någon så här photoshoot med dig? Så bara tar han mig lite så här på nacken typ. Jag bara, fan, fuck, hur fan ska jag ta mig? Okej, okay, och jag var mycket yngre då också. Och jag var så här bara, ah nej, typ så här, satte mig lite långt ifrån. Alltså jag försökte så här, till slut, jag bara, vet du vad? Jag måste gå nu för min mamma väntar på mig. Men vi kan väl höras, jag ringer dig. Han bara, okej, okay, men vi gör det så här. Ja, men vi gör, bra, okej. Okay. Så jag verkligen typ gick för dörren och tryckte på hissen. Och bara, jag stod där och bara, vänta på hissen. Jag bara, snälla hissen, skynda hissen. Jag var så rädd liksom. Mm. Och så gick jag ner och så gick till min mamma. Och då bara adrenalinet kickade igång. Och jag bara skakade kroppen. Hon bara, men vad är det som händer? Vi måste vara härifrån. Vi måste bara gå långt härifrån. Och jag var så himla rädd. Och så bara, ja. Så det var liksom lite, det där var ju typ det värsta. Men det var lite liknande situationer. Att, ja, men det här är en producent. Jag bara, men vad bra, jag får kontakten på en producent. Så började han skicka liksom så här sms, du vet. Som var inte professionella.
Nej, jag fattar.
Inte hemska sms, men du vet så här, han ville ha starta en relation med mig. Man bara, men snälla, alltså fan, jag vet inte hur ska jag liksom navigera det här landskapet. Det är så nytt för mig. Så jag fick jobb utomlands. Jag provfilmade, gjorde en self-tape i Istanbul. Och min agent var så här, vet du vad, jag har en känsla av att du borde åka till London nu. För det finns en provfilmning för någonting som du måste åka dit för att göra. Mm. Och jag bara, okej. Okay. Packade min väska. Dagen efter åkte jag.
Ja. Så det blev liksom aldrig att... Den här första vändan så blev det aldrig någon
nej,
jobb.
Nej, för utan... att jag bodde hos de här... Jag hittade någon bekant som jag bodde hos. Och de bara, vad ska du någonstans? Jag kommer tillbaka om en vecka. Jag måste bara göra en provfilmning för någonting i London. Och jag lämnade en massa saker där. och så fick jag det jobbet. Och så fick jag ett annat jobb ganska snabbt därpå. Och då var det så här... Okej, nu säger universum till mig att... Lämna Turkiet. Universum säger till mig... England. Mm. Så jag stannade kvar i England. Så jag liksom flyttade dit.
Ja, jag fattar.
Så det var verkligen så här, tack gode gud jag fick jobb där. För att det blev att jag bara kunde breaka från liksom det där. Och jag är så glad att jag gjorde det för att, ja, det har ju gått bra liksom. Men det var ju tack vare det.
Ja, det här låter ju som en sån riktig Harvey Weinstein.
Nej, men absolut. Tillvaro. Och jag har ju, alltså jag har utsatts för fler sådana saker i andra länder också liksom. Men det är extra jobbigt när man är någonstans där man dessutom är lite utav en utbörling, alltså man är en svensk i ett annat land, alltså dessutom finns en kulturell skillnad liksom, och en språklig skillnad, så nej, det var extra jobbigt. Och ja, nej, men jag så här, alla har utsatts, kan jag säga, alla kvinnliga skådespelare har utsatts på mer eller mindre liksom, men det där var väl inte så nice.
Nej, jag fattar det.
Så nej, men det var jobbigt.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Värvet har ett betalt samarbete med Lundgrens nikotinportioner. Och det här är ett budskap som handlar om nikotin, ett mycket beroendeframkallande ämne, och därför riktar det sig endast till dig över 25 år som redan använder nikotinprodukter. Sen tidigare finns till exempel smakerna Dunge, Äng och Rimfrost. Nu har Lundgrens lanserat nästa smak som heter Kvällsbris. Kvällsbris har toppnoter av mörk mint som vilar på en bas inspirerad av naturlig tobaksmak. De kommer i Lundgrens vita stora portionspåsar och är en tobaksfri nikotinprodukt. Och vill du läsa mer om det här, gå in på more.se/lundgrens. mor.se/lundgrens. Tack, Lundgrens.
Men du sa det faktiskt för en stund sedan också, att du liksom, att du följde ju din dröm, och du, jag hörde dig säga någon annanstans också att det var liksom, men att du alltid tänkte att du skulle skådespela.
Ja. Ja. Nej, men alltså, så länge jag kan minnas.
Okej.
Okay. Jag vet inte varför.
Nej, för det fanns inte det, jag menar, dina syrror gör inte det, dina föräldrar? Nej.
Alltså, jag försökte så här analysera mig själv lite i efterhand. Det jag kan komma fram till är att, för det första var mina systrar, de är tvågtvillingar i samma ålder, så de var 13 år när jag föddes. Så de var tonåringar redan. Så jag hade liksom ingen syskon i min ålder att leka med. Ja, de lekte med mig, bebisen, skitkul liksom. Och jag var ju verkligen någon som, även när jag växte upp, någon som alltid underhöll familjen. Liksom, som fick folk att skratta och var pajasen och rapan. Liksom. Och sen så var de så mycket äldre så att jag kollade jättemycket på film och tv. Alltså jag verkligen åt upp liksom, amerikansk och engelsk film och tv jättemycket. Så det blev liksom en passion för mig och ett jättestort intresse överhuvudtaget. Bara hela filmkonsten. Så det var där det började och det var alltid bara fortsatt. Mm. Så jag visste att jag ville jobba med på något sätt. Men just skådespeleriet, ja, kanske bara i samband med att jag bara också alltid varit någon som underhållit liksom hemma.
Ja.
Det har bara alltid varit där.
Men jag vet att, jag tror att, jag menar, du är ju uppvuxen i orten, får man väl säga.
Ja, Kista.
Ja.
Ja, I guess.
Ja, men det blir först Rinkeby, sen...
Ja, precis. Ja, just när jag var jätteliten så bodde min familj i Rinkeby.
Okay.
Sen flyttade vi till Kista när jag var, jag vet inte hur gammal jag var. Jag var barn, litet barn.
Okay. Alltså det är där du är uppvuxen?
Ja, Kista skulle jag säga. Ja.
För jag minns att, och det var inte så länge sedan han var här, men när Alexander Abdalle var gäst i Värvet så pratade han, och nu lägger jag lite ord i munnen på honom för jag vet inte exakt hur han sa, men det kändes för honom, tror jag, att så här, jo, men jag är ju från förorten, alltså det där som de gör, det är ju inte för mig. Liksom.
Ja, film och tv.
Ja, typ. Mm. Men du hade inte det.
Jo, nej, men alltså, jo, för mig kändes det ju väldigt, väldigt långt bort. Absolut. Och speciellt när, alltså, nej, men det är ju, alla som har invandrare föräldrar vet det här med att, alltså, de har ju kämpat så himla hårt i sina liv. Så, okej, alla är inte likadana självklart. Men i alla fall i min familj så var det så att min mamma, hon har ju aldrig hindrat mig. Men jag vet att hon alltid varit orolig. Och speciellt i början. Liksom, bara, men det är inte ett riktigt jobb. Liksom. Mm. Men samtidigt så är ju, alltså, herregud, min pappa var liksom poet. Och konsten, då, typ så här, att, men rita och måla. Och poesien då varit närvarande på något sätt. Men att jobba, jag tror hon alltid varit orolig. Liksom, för att, jag vet inte, hon vill att jag ska ha stabilitet i livet helt enkelt. Så hon har alltid varit orolig för det. Och jag tror att, ja, men lite som man säger att det kändes väldigt långt bort. Mm. Jag hade ingen i min närhet som gjorde det. Ingen familjemedlem. Liksom, det inte var typ, ja men pappa i skådespel, pappa i mamma i skådespel. Det finns så många som, mina kollegor som har någon slags koppling ändå.
Eller som börjar föds in i det.
Ja, föds in i det. Eller att deras föräldrar liksom har pushat dem så de var små. Typ så här, ja men vill du vara med i den här reklamfilmen? Eller gå med i den här, att de liksom, när de var små ändå börjar lite smått. Men det var ju inte ens på kartan för oss. Det tänkte vi inte ens på liksom. Mm. Så jag började väl relativt sent inom citationstecken.
Vilket det är?
Ja, men som i vuxen ålder, ja. Efter 20.
Men fick du inte stå på scen någon gång i någon, liksom, inte vet jag, skolpjäs? Eller?
Nej, ja, jag gick med i någon så här, vad fan var det? Det var typ Tensta, fan vad var det? Ja, men det var någon, jag gjorde någon, två små så här ungdomspjäser kanske. Nu kommer inte vad det heter nu, men ungdomsteater, ja, hur som helst. Mm. Nej, men ingenting som jag liksom, jag hade inte möjligheten att lägga ner någon tid på det, så. Tyvärr, men jag ville det liksom hela tiden. Nej, ja, men så det kändes långt bort. Absolut, det var inte typ så här något som var en självklarhet att kunna göra. Så när jag väl, jag tror därför var det så svårt så här, med ångesten och bara, när jag väl skulle ta steget, så kommer det ens att gå? Alltså det kändes som att det var, men som han sa då, är det ens någonting? Och speciellt sen när vi växte upp, jag menar, jag såg ju ingen som såg ut som jag på skärmen. Mm. Alltså det fanns inte, sen kollade jag inte jättemycket svensk film och tv heller i för sig, men jag såg ingen liksom, med invandrarbakgrund som skådespelare. Det kanske fanns en eller två på 90. Jag var barn på 90-talet och ungdom på 2000-talet. Liksom.
Just det. Mm.
Så nu, de som växer upp nu ser ju jättemånga. De ser liksom Gizem och Evin och Alexander och mig. Och alla, alltså de ser ju så många. Och Nanna, alltså det finns ett stort spektrum. Alexander Karim och ja. Men när jag växte upp då fanns det inte. Nej. Så nej, jag tänkte faktiskt också att det inte var för mig, att jag inte skulle, att det inte skulle gå i Sverige, att det kanske därför som jag ville åka utomlands också, för där bara, men där så kul, för att här hade var jag liksom, ja, med invandrarbakgrund, bla bla bla, det var ju så, nu kanske det blivit lite mjukare, men när jag började jobba här så var det ju ganska så viktigt hela tiden att separera liksom. Men
separera.
Ja, men typ så här, hon är etnisk svensk och hon kommer från förorten. Alltså så här, nu tror jag att det är lite mer, nu är de lite mer öppna. Och jag tror en ny generation som kommit in i filmskapandet också. Mm. Men i USA så var jag bara, white girl! Mm. Då var det så här, oh shit, här är typ så här majoriteten plötsligt. Så det var en helt annan värld för mig att vara i USA. För då kunde jag bara profilma för allting.
Mm. Jag ska säga till alla som lyssnar att det är någon mottagning på gården här.
Ja.
Så att det kommer kanske vara lite
tider, kanske.
Ja, jag tror att det är någonting sånt. Så att det kan vara så att det blöder in lite festljud. Jag hoppas
mysigt.
Folk har överseende med det. Men återigen då, jag var på det här med just det där äventyrliga liksom, för att det där låter ju också som så här, om kortleken är stackad mot dig så att säga. Alltså det finns, du upplever i alla fall att det finns inga roller för dig. Det har du ju fått prata om mycket, ja. Lite för mycket kanske.
Ja.
men och liksom det fanns inga, alltså du hade inte riktigt, alltså du kände ingen skådis eller sådär.
Nej.
Då tänker jag att återigen att det handlar om att du är orädd.
Jaha, men kanske. Men det är så här, alltså jag vet inte, det jag känner i mig, jag tror så här är kanske inte världens bästa självförtroende. Så jag kanske där, men nej, men jag är kanske så rädd för det här. Jag var ju, alltså jag gick aldrig in i en provfilming och bara var jätteorädd. Jag var jättenervös, alltid. Nu är det här mitt yrke, så jag är mer bekväm i det. Men i början var jag ju jättenervös. Jag har ju inte gått in och haft värsta, bara, värsta liksom, självförtroendet och bara, kan bara gå in och göra skitbra provfilming. Jag var skitnervös, jättemånga år.
Okay.
Att jag kunde gå in och bara, alltså man fick liksom, shit, man kände liksom att skaka lite och du vet så här. Nej, så jag tror att jag inte haft så jättebra självförtroende liksom. Jag vet inte varför, men
varför har du vågat ändå då?
Jag vet inte, sen har jag bara gjort det ändå. Mm. Man kan ju inte göra det. Man bara måste. Mm. Jag tror att det är väl det som gör med allting i livet för mig, att det är så här, jag måste bara göra det. Sen så om det är svårt eller om jag är rädd eller om jag är nervös eller vad fan, just do it. Mm. Ja, så det har varit lite mitt motto kanske.
Men har du fått det liksom, alltså ser du det hos dina syrror och föräldrar?
Ja, alltså min ena syrra, absolut.
London-tjejen?
Ja, hon var verkligen så, speciellt när hon var yngre. Hon flyttade till London och bara hade inga pengar och bara jag ska plugga design typ. Åkte till London själv, jätteung. Min mamma galen liksom. Mm. Men hon var också en sån där bara... Hon hade jättemycket självförtroende dock när hon var yngre.
Vad blev det av henne?
Hon är creative director på Facebook nu. Aha. Så hon pluggade design och sen blev hon webbdesigner och sen blev hon art director och sen creative designer. Men hon har också haft en jättekämpigt. Det var inte lätt och vi hade inte mycket pengar liksom. Men hon var lite som jag tror jag. Och hon hjälpte mig väldigt mycket också i början. När jag var rädd och sådär. Typ i London, vet. Hon var så här, men hon stöttade mig alltid liksom i att gå och göra provfilmningen och gå och göra den här grejen. Och typ så här. För hon var också konstnärlig. Så hon designer, du vet. Hon sysslar med konst. Mm.
Och satan vilken lön hon har nu.
Ja, nu går det bra. Ja. Nu går det bra. Ja. Nej, men så London-syran har definitivt varit en inspiration och hjälpt mig väldigt mycket på traven. Och ekonomiskt. Alltså, det har haft stunder då jag har haft noll pengar på kontot och varit utomlands. Och hon har verkligen typ, jag ger dig pengar så du klarar månaden. Alltså verkligen, hon har hjälpt mig så mycket. Min syster Helin, hon har hjälpt mig jättemycket.
Vad fint.
Ja, absolut. Så det har varit en stor hjälp. Mm.
Du, när man pratar om dig, det är väl kanske lite naturligt att, jag menar, din farsa gick bort tidigt. Du har fått prata en del om honom och han var poet och liksom politiskt aktiv.
Ja, precis.
Ja. För kurdernas sak, gissar jag.
Ja.
Ja, i en tid då man helst inte var det i Turkiet.
Ja, precis.
Det gör man väl i och för sig fortfarande inte helst.
Ja, det är andra tider nu, då väldigt mycket hårdare då. Då fick man inte ens döpa sina barn till kurdiska namn. Han var politiskt aktiv. Det var massa militärkupper efter varandra där, så de kom efter en militärkupp 81. Mm. Och han publicerade böcker som man inte skulle publicera och generellt politiskt aktiv. Så ja, jag har farbröder som satt i fängelse många år. Men min pappa lyckades fly, okay. Som tur var.
Är dina farbröder i livet?
Ja.
Men din pappa gick bort tidigt då, som sagt. Men vem är din mamma?
Min mamma är en fantastisk kvinna som har haft ett väldigt tufft liv. Jättetufft liv. Min pappa blev sjuk. Han var ju sjuk jättemånga, alltså många år. Så hon tog hand om honom väldigt mycket. Hon tog hand om 3 barn.
Cancer?
Nej, det började med njurarna.
Okay.
Och sen så spred det sig och blev problematik. Okay. Hjärta, njurar, fram och tillbaka. Mm. 2 njurtransplantationer som inte höll. Oh. Så ja, nej, det var ett långt liksom, sjukdomsförlopp som kom i etapper och i vågor. Men jag tror inte hon tänkte sig att hennes liv skulle vara att hon skulle flytta till Sverige. Liksom. Hon var lärare i Turkiet. Kom hon hit, hon bara, men kanske... Hon började plugga på en gång. Började plugga svenska på en gång. Började plugga på universitet på en gång. Jättedriven person, verkligen. Jättestark, liksom. Och sen så pappa blev sjuk. Och då var det så här, hon fick försörja familjen väldigt mycket. Så hon körde tåg. Körde tunnelbana tills hon blev pensionerad.
Okej.
Okay. Mm. Ja. Så nu är hon pensionerad sedan länge.
Jag fattar.
Ja. Ta hand om min bebis.
Ja, hon gör det.
Ja.
Ja, vad fint.
Absolut.
Hon är i god form, liksom.
Alltså min mamma hon har ont överallt hela tiden, men jag har aldrig varit med en människa som inte klagar på sådana ont. Alltså hon säger aldrig sådana ont, hon säger aldrig aj, men jag vet att hon har ont överallt. Mm. Men hon är typ så här: det kommer inte hjälpa att jag klagar, och jag vill inte dra ner andra människor, jag vill inte att ni ska höra att jag har ont, alltså hennes barn. Så hon säger aldrig, men vi vet ju om det, så vi tar hand om henne så gott vi kan. Mm. Så bara, men hjälper henne så gott vi kan, men hon är också typ så här gamla skolan, så hon tycker inte om att bli hjälpt så mycket. Så hon måste tvinga henne ibland. Mm. Men hon är en väldigt häftig person och lite av en förebild på så vis.
Och vad fint att din mamma och din dotter bondar då.
Gud, verkligen. Alltså, min mamma är helt kär i henne. Mm. Så de har jättemysigt tillsammans. Jag skulle inte kunna jobba om inte min mamma hjälpte mig så mycket. Hon har ju varit huvudsakliga barnvakten. Liksom.
Ja, jag fattar. Men du är ihop med barnets...
Min man, ja.
Ja, 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 exakt. Precis.
Yes, men han har jobbat också, så han, ja, mamma har varit den som tagit hand om barnet.
Ja, jag fattar. För det där, jag är inte lite nyfiken på det här, och det kanske är för privat och jag kanske inte alls ska gräva i det. Men jag får inte riktigt ihop det, för ni har varit ihop i 3000 år, du och han. Ja. Men du har också haft det här jävla liksom, resväskelivet under tiden. Måste du ha haft?
Ja, nej, men alltså, det är helt galet. Vi har tillsammans i 14 år.
Och träffades här?
Vi träffades här.
Okay.
Vi träffades precis innan jag skulle åka till USA första gången. Så vi var tillsammans några månader, alltså jättefå månader, kanske 2-3 månader. Och så var vi så här, nej, men vi ska inte låta det rinna ut i sanden, utan vi gör en clean break. Men det går ju inte när jag har blivit kära. Vi har blivit väldigt kära. Väldigt snabbt. Men vi provade. Och sen när jag väl var i USA så blev det att vi ändå pratade massa. Och så var det så här, men okej, men ska vi ändå prova liksom? Vi provar att se vad som händer. Hur det går. Nu har det gått väldigt bra då. Men då vi får se liksom. Och då var det typ att när jag var i USA så kom han hälsa på mig. Sen när jag var i New York så åkte jag hem. Då närmare hem, då åkte jag hem. Sen så var jag i USA ett år till. Och då vi åkte fram och tillbaka och liksom... Vi lyckades göra långdistansgrejen helt enkelt. Mm. Sen kom vi till en punkt då det var så här, nej, vet du vad, hädan efter, vad vi än gör så gör vi det tillsammans. Så vi flyttade till London tillsammans, vi flyttade till Amsterdam tillsammans, vi flyttade till Los Angeles tillsammans. Så ibland jobbar inte jag, ibland jobbar inte han. Nu var så här, vad vi än gör så ska vi göra det tillsammans. Ifall han hade jobb i Amsterdam, vilket han hade, då var jag där och inte jobbade. Mm. Och så var det så här, för nu räcker det liksom. Nu har vi kämpat med det här jävligt länge. Nu vill vi ju vara tillsammans. Så ja, och nu har vi flyttat hem då. Men, och har barn. Mm. Men nej, vi lyckades med långdistansgrejen väldigt länge. Och sen så har vi bara gjort resväsklivet tillsammans, jag tänker.
Och vad gör han nu som kan göra?
Jo, men han... Han jobbade först inom reklamvärlden och dataanalytiker. Och då var det att han jobbade i London. Och sen fick han jobb i Amsterdam. Och då flyttade vi dit. Men nu har han faktiskt bytt bana och jobbar inom film.
Aha.
På produktionssidan.
Ja, men perfekt.
Perfekt men också svårt för att nu har vi båda så här oregelbundna liv. Men hans passion är också film och tv. Så han, ja. Mm.
Du, speaking of tv-serier då, det var väl också lite av en vändpunkt med Älska mig för dig?
Ja, det var definitivt en vändpunkt. Ja. Oväntad vändpunkt.
Ja, varför faktiskt. Var den oväntad? Det var ju ändå...
Nej, men jag vet inte, för jag tänkte så här...
Eller i och för sig, Jossan Bornebusch hade inte riktigt kanske bevisat
hon
sig
hade
då.
Inte det, nej. Och nu är ju hon verkligen, vad hon gör blir guld. Men då var det så här, ja det är en serie liksom, det är en ensemble-serie lite grann. Det finns ju tre egentligen huvudroller, men sen så, de andra rollerna är ganska stora. Men jag tänkte så här, men det är ändå så här, biroll tänkte jag på något sätt. Nej, vänta, det var en roll tänkte jag. Och sen blev den så himla hit. Så typ nu är det så här, när folk känner igen mig så är det från Älska mig.
Mm. Det här har inte som min mamma att göra.
Okej, vad har du med att göra då?
Det här har med ditt äckliga jävla jobb att göra.
Really?
Men så vet du, jag var trött jag på att se dig i så här muskorta små minikjolar på Instagram hela tiden.
Lägg av!
Nej, men jag pallar inte det.
Lyssna!
Det går inte.
Som inte du kan acceptera.
Nej, men jag accepterar ditt jobb, älskling. Det är inte det. Jag tycker bara inte att du behöver gå...
Gå till det. Men vet du vad, Aron? Det är det man gör med ett jobb. Man går till jobbet.
Naken till det!
Och vet du vad du är?
Nej, berätta
du är så jävla dum i huvudet.
Alltså.
Dra åt helvete!
Och hemskt gärna!
Oh.
Och den var ju så himla bra gjord. Så ja, den fick mig att bli lite mer etablerad i Sverige.
Mm.
Konstigt. Jag vet inte, den var oväntad. Man tror alltid att det är någon så här... Det var så många gånger jag gjort saker och jag trodde att det var det. Den här filmen skulle vara. Eller den här serien kommer bli den som gör det. Och sen så är det inte dem, utan så blir det någonting annat.
Men säg, hur, för där är det lite intressant, för att jag har fått för mig att din liksom agent är ganska, eller liksom, alltså att du bollar mycket, att det är en person som finns i ditt liv.
Ja, ja. Vi är jättenära varandra. Hon är väldigt bra, för hon bryr sig om ens privatliv också. Okay. Så hon liksom, typ när jag bara, när man ska säga att man är gravid, jag menar, om jag skulle sagt det till en amerikansk representant för mig, så skulle de säkert på en gång tänka problem. Men hon var så här bara, ja, jag är skitglad när jag är gravid. Så hon bara, ja, det är så bra. Det är det bästa som finns, liksom. Och vi, ja, definitivt bollar mycket och har en dialog liksom, om ens karriär. Vilket är vad en bra agent ska göra också. Man ska tänka långsiktigt.
Och finns det liksom en stor plan för dig? Liksom? Alltså... Eller hur funkar det?
Nej, jag vet inte. Det är både en stor plan typ, och i stunden. För det är ju, man vet ju aldrig vilka proofing man får. Hon skickar ut min bild och mitt showreel och sen så får man se vad de måste ju nappa också. Liksom. Och ifall de har nappat, alltså produktionen har nappat eller castingen har nappat, sen så ska man ju proofilma och sen så... Så tar man det liksom vecka för vecka och dag för dag och ser man vad som kommer ens väg. Mm. Man vet ju aldrig det. Och samtidigt typ så här bara, så pratar man också typ generellt. Ja, men ska vi leta efter representation i England eller USA? Eller ja, att man ändå pratar om stora bilden. Liksom.
Mm. Men det antar jag att du har någon slags agenter där?
Jag hade, men jag lämnade dem.
PGA.
Så, PGA?
PGA, alltså på grund av...
Jaha, nej men det är bara... Efter ett tag så funkar det inte. Så jag kände att jag ville hitta kanske något nytt. Eller just i stunden så funkar det inte längre. Men det funkar väldigt bra ett tag. Men sen det händer liksom att det blir separationer liksom. Det är ganska vanligt att man byter och ja.
För att man får för lite jobb?
Ja, men jag vet inte. Det bara blir liksom känslan. Uh-huh. Typ. Och det är nere till sanden och ja, men kanske jobb och typ så här. Jag vet inte. Man vill ju ha någon som verkligen jobbar för en. Sen vet man inte. De kanske jobbar skithårt för en om man inte ser det. Man vet ju inte vad som händer bakom kulisserna. Men ja, men det är okej. Det händer liksom.
Och det märker man väl ganska tydligt ifall det ringer i telefonen eller inte?
Ja, men lite så. Eller typ, ja, hur mycket kontakt har man? Ibland så börjar kontakten bara sina. Och då blir det så här, ja, men då kanske det är dags att hitta något som är lite, de kanske är mer taggade liksom, det är mer färskt för dem. Mm. Men sen så kom jag till Sverige, sen kom covid och sen så blev jag gravid. Så det var typ att, okej, vi får vänta lite innan vi hittar något utomlands. Men grejen är, min agent som jag har i Sverige, hon är tentakler överallt. Så allt som castas genom England har hon ändå liksom koll på. Okay. Så det är bra, det räcker liksom gott och väl. Ett bra tag.
Mm. Och nu är du då i Istanbul.
Ja.
Ja. Och filmar. En stor roll, frågetecken?
Det är en biroll, vilket jag tycker är precis lagom. Mm. För att jag spelade in julkalendern nyss. Och jag började med den 4 veckor efter förlossningen.
Oj.
Och det var lite kämpigt alltså. Mm. Så jag var väldigt sliten efter det. Och sen så var jag så här, men nu ska jag vara lite mammaledig. Och så fick jag den här. Så jag har liksom inte varit mammaledig. Och jag provade mig först för den större rollen. Men eftersom jag har lite brytning på svenska, hon skulle vara liksom från Istanbul. De bara, nej, men hon måste låta som att hon kommer från Istanbul. Jag bara, okej. Jag blev lite lättad. Och sen så, men det finns en annan roll som är lite mindre. Och hon ska vara någon som har vuxit upp utomlands men har liksom turkisk påbrå. Jag bara,
perfekt.
Hon ska prata engelska dessutom. Jag behöver inte ens typ tänka på liksom turkiska dialog. Så jag bara, men det är precis lagom. Så det ska komma och gå, du vet så här, då har jag jobb fram till oktober. Det är en väldigt stor produktion, men jag kommer och går liksom, så jag ändå kan ha tid med mitt barn och kunna andas lite. Mm. Så jag är så himla lycklig, det är perfekt, precis lagom.
Men du, i det här liksom, i vad du och din agent går, vad heter din agent?
Laura Munsterhjelm heter
hon. Okej. I det som du och Laura liksom, ja, men då i viss mån kanske får presenterat eller jagar upp liksom. Vad är det du går igång på? Är det kvalitet på manus?
Mm. Ja, det där är ju, det finns ju två sidor av det myntet kanske man ska säga, men eller kanske fel uttryck. Som skådespelare så vill man ju alltid jobba. Och det går ju vågor. Ibland har man liksom för mycket på sin tallrik och ibland så har man att det är för lite. Då får man liksom ångest. Så det finns på det här, så här jag måste ta nästa jobb. Liksom. Även fall det kanske inte är... Allting man tar är ju inte det perfekta jobbet. Ibland är det bara ett jobb, för du måste jobba, precis som alla andra. Men i en utopisk värld, när jag får ett manus... Det har varit att jag ibland typ säger, nej men det här vill jag inte göra. Och speciellt nu i min karriär, när jag kommer till en punkt där jag ändå kan göra de valen. Men i början så måste du ju nästan ta egentligen det du kan få. Men nu så, jag vet inte, man har ju fått så mycket erfarenhet av att läsa manus. Så man har liksom en känsla av ifall det är bra eller inte. Sen kan det vara fel. Ibland så blir det skitbra fast man tror det ska vara skitdåligt. Liksom. Så man ångrar aldrig de jobben man gör. Men man kan ångra de jobben som man inte har tagit. Så man bara, fan, det blev ändå ganska bra.
Mm.
Men man läser ett manus och sen så får man en feeling. Och sen så kollar man lite på vad regissören har gjort. Det brukar jag göra i alla fall. Så jag brukar be, ifall de inte gjort så mycket så får jag be om jag har med en showreel, har med en Vimeo-länk till en kortfilm. Eller ifall de har gjort saker innan så vet man ju deras stil. Liksom. Och sen så, av vilket produktionsbolag är det? Okej, ja, men de är ju ganska bra saker. Så får man en helhetsbild. Liksom.
Mm.
Så får man välja därefter ifall man vill gå in och provfilm eller inte.
Men är det viktigt liksom att slutprodukten blir bra? För det är ju sällan i din kontroll ju.
Nej men precis, alltså det är så lite inom ens kontroll. Gud, alltså de sakerna som har skett i klippningen. I can tell you. Alltså man går in och bara, vad fan har de gjort? Alltså de kan verkligen slakta. Mm. Och ibland kan det bara bli magi också. Men så här, återigen i en utopisk värld så vill man ju att allt man gör ska vara skitbra liksom. Men ibland så är det bara ett jobb. Ja, jag gjorde den här filmen. Okej, det var inte perfekt, men det var ett jobb. Helt okej. Gå vidare i livet. Det var det liksom. Alltså ja. Jag är skådespelare. Jag kan inte, allting kan inte vara för konsten liksom.
Men och när du tittar tillbaka på det du har gjort, du har ju hunnit med en del liksom. Alltså finns det jobb som du skäms över?
Alltså där du ja.
Okej.
Ja.
Där du själv tycker att så här, nej, jag var fan inte bra.
Nej, inte jag, utan att det var dålig liksom filmen.
Att det blev ingen, ja. Okay.
Det är mest i början. Okay. Som om den här perioden då man bara, jag måste bara ta allt jag kan få. Alltså verkligen, man är helt nybörjare. Där finns det mycket skit jag gjort alltså. Så jag bara, åh herregud, det finns där ute för folk att se. Tror jag, eller kanske inte, jag vet inte. Nej men det finns, jag tycker det är så här blackmail material liksom. Men, men samtidigt så ångrar jag inte det, för att det var så jag fick erfarenhet. Och alla projekt leder till någonting annat. Där kanske jag fick en kontakt till någon annan som sen gjorde någonting bättre därefter. Alltså, det kan ändå leda till någonting liksom. Mm. Men ja, det finns en eller två som jag kanske tänker så jag skulle helst inte ha gjort det där. Men skitsamma, vad fan.
Okay.
Man får väl skämmas lite över några grejer när man kommer tillbaka.
Jag frågar inte om titlarna, va?
Nej.
Som skådespelerska, alltså, hur är det att förhålla sig till sitt utseende? För det antar jag att man måste liksom göra hela tiden.
Mm. Det måste man. Och jag menar, det är ingenting fel på det. Alltså för att din kropp, ditt ansikte och din kropp är liksom ett av dina redskap, eller dina verktyg. Din röst är ditt verktyg, din kropp är ett verktyg, din hjärna är ditt verktyg. Alltså det är så här, och det är bara att acceptera att det är en del av det. Så man måste liksom, beroende på vad man vill göra för sorts roller i och för sig, men sådana roller som jag måste göra, måste jag liksom ta hand om mig själv och tänka lite på det. Sen så får du ju välja själv liksom, hur du vill se ut och sådär. Men om vi tänker så här, om vi bortser från kroppen då, för det är ju helt upp till en själv. Men ansiktet, det är intressant, för att det kanske också har att göra med att jag blivit äldre, men jag börjar bry mig om det mindre och mindre. För när jag var yngre så var det så här, åh nej, typ jag hade en finne där just den dagen vi skulle spela in. Fan, vilken ångest, så jävla jobbigt liksom.
Är det en allergisk reaktion?
Eller jag vet inte vad, eller fan, sminket där var skit. Alltså man får säga, åh nej, det ser inget bra ut i det ljuset man kollar efterhand. Men desto äldre blir det, för det första tycker jag att man ska vara mer naturlig. Jag tycker om att få kolla på film och tv och ser, om det inte är att du ska spela en supermodell, sure, men det kommer inte jag spela, och det är inte så kul att kolla på liksom. Människor vill kolla på riktiga människor. Och det har blivit mer populärt också. Alltså när jag började för över 10 år sedan så var det inte lika inne liksom. Men nu ska man se, allt ska vara så jävla naturligt. Man ska se bilringarna och man ska se rynkorna och du vet. Och jag tycker det är fantastiskt. Så det har hjälpt mig. Bara tiden har hjälpt mig att acceptera mer. Men sen också bara att jag blivit äldre och bara, men jag tycker det är okej att de ser liksom att man är en människa. Människa har inte perfekt hy eller inga rynkor. Eller... Så nu är jag mer typ så här att det är okej. Liksom. Mm. Men det är klart att man vill ju inte gå. Det är inte så jävla kul att ha en värsta finnen på näsan. Alltså, man är ändå människa, man vill ju inte ha det just den dag man ska spela in. Men overall så tycker jag att mer och mer som jag jobbar, desto mindre bryr jag mig om hur jag ser ut faktiskt.
Men känner du att ditt utseende öppnar eller stänger dörrar i stor mån?
Både och. Okay. det är lite kul där, för att det är både mitt utseende, alltså det är på vad mitt utseende vi talar om. Till exempel, jag ser väldigt ung ut för min ålder. Så jag har förlorat mycket roller för att de har tyckt jag sett för ung ut. Okay. Fast jag har varit den åldern som man ska vara. Mm. Och det är väldigt frustrerande. Okej, folk kanske tycker att det är ett icke-problem, men det är jobbigt när man hör typ så här, det är en 30-åring, jag är 32 till exempel, och så bara nej, men hon ser för ung ut, och blir så här, men okej, vad ska jag säga? Jag kan inte säga någonting. Bara vad folk för bild av hur en 30-åring ser ut till exempel. Eller är man, sen vet man inte, man kan vara för ful för en roll, eller för fin för en roll, eller för ung för en roll, eller för smal för en roll, jag vet inte. De stänger alltid dörrar.
Har du varit för ful för många roller verkligen?
Det vet jag inte. Men,
jag hade fått ta det som en komplimang. Okay, men jag tänker att det borde inte ha varit ett jättestort problem.
Nej, men, ja, så, gud, men du förstår med, det kan vara typ så här, men hon ska vara den här sortens karaktär. Liksom. Mm. Det är det faktiskt som jag, där kan man med självförtroende att göra. Men till exempel älskar mig, jag trodde jag aldrig skulle få den. För hon skulle vara snygg DJ. Så här, sexy snygg DJ. Jag bara, men det är ju inte jag. Jag tror att jag alltid i mitt huvud ser mig själv som liksom, jag vet inte. Nej, inte det.
Okej.
Okay. Så.
Ja. Sen är det också jätteintressant, och jag vet inte, det här kanske nästan är rasistiskt åt något håll när att jag säger det, men det är jävligt intressant tycker jag att, för nu pratade du om det, nej kanske inte hos mig, men du har i alla fall pratat om det tidigare, att i USA så, nej men du sa ju det för en stund sedan, ja, white girl.
Ja.
Och liksom, jag menar, för mig så är ju ditt, alltså du skulle kunna passera som vilken jävla etnicitet som helst nästan, på liksom, ja men, liksom från Rysslands absolut östraste gräns bort till liksom USA:s allra mest västra gräns.
Ja.
Du är liksom,
och det är det min karriär har gett mig också. Ja. Alltså jag har spelat allt möjligt. Jag har provfilmat för allt möjligt. Mm. Alltså det är helt sjukt. Jag är så himla, ja men som sagt, jag hade en bild av mig själv när jag växte upp här i Sverige. Och sen så,
och vad var den bilden?
Nej men det var, nej men man är ju inte etnisk svensk, och det var ju så himla viktigt när jag skulle börja jobba här, att det var så stor grej liksom. Och man sätter sig själv i ett fack också på något sätt. Men sen när jag började jobba i USA och nej, som sagt, alltså jag har ju pratat ryska, jag har spelat för folk från Mellanöstern, jag har provfilmat för folk från Italien, Spanien, Latinamerika, alltså USA, alltså provfilmat för judiska roller, alltså allt möjligt.
Mm.
Och det är så fantastiskt, alltså jag är ju så himla glad. Och nu i Sverige, så eftersom tiden har förändrats, så har jag spelat svensk, alltså. Mm. Så jag är glad.
Superrimligt.
Tack ansikte. Så ja, nej men ja. Det är bra. Jag känner mig bra.
Mm. Härligt. Du berättar om Göta kanal nu då.
Göta kanal. Mm. Ja.
Hur har det varit?
Hur har det varit? Vad spelar in?
Ja.
Kul.
Ja.
Jag var på en båt i en månad. men jag var ju gravid. Så mot slutet var det lite kämpigt faktiskt. Men nej, men det var skitkul liksom.
Den inspelade jag förra året, kan jag lista ut. Precis. Eftersom jag är smart. Ja.
Duktig, matte.
Tack.
Nej, men precis. Nej, men det var fan kul. Det är inte jag ska säga. Jag var på en båt med Per och skrattade.
Mm.
Ja. Det är så roligt för att jag ska verkligen med i två helylle grejer i år. Som julkalender och Göta kanal. Kan det bli mer helylle?
Nej, det är väldigt svenskt.
Ja, även det blir ett intressant liksom, år för mig i min karriär.
Rätt in i folkhemmet.
Verkligen. Mm. Verkligen.
Och hur var Emma Molin som regissör?
Jätterolig. Och jag sa till henne också, jag bara, men okej, jag har inte gjort så mycket komedi. Gjort mycket drama, gråtit mycket, skrikit mycket, du vet. Så guide mig gärna. Mm. Och hon var så här, bara, hon var helt inställd på det. Så, och hon visste ju om det också från början. Och jag sa det från början. Jag är lite nervös liksom. Men jag skulle inte vara den komiska. Utan det var ju Per. Men jag vet inte. Jag vill göra mer komedi. Vi får se om jag får göra det i framtiden. Nej, men det var klart. Hon var jätteavslappnad och jätte... Ja, det var kul liksom.
Har du sagt det till Laura?
Jag vet inte om jag gjort det.
Hon kanske kommer lyssna på det här.
Eller nej, alltså jag vill göra allt möjligt.
Ja. Det. Vad vet du om din framtid?
Du vet ingenting. Man tar alltid det som det kommer. Mm. Det är det den här branschen är, både positivt och negativt. Så nu vet jag fram till oktober. Jag vet att jag har två saker som kommer ut. Göta kanal och julkalendern. Och jag vet att jag ska ta hand om min lilla bebis. Och jag har skjutit upp mina studier i ett halvår till. Jag var så himla överambitiös. Jag bara, men jag kommer börja plugga nu till hösten. Jag bara, men gud, är det galen eller? Hon är inte ett år gammal. Ska jag gå och plugga? Nej, gud, jag hade ingen aning. Jag har noll koll. De går inte ens på dagisen. Så ja, det vet jag.
Ja.
Men det vet jag inte.
Härligt, men jag har en känsla av att det kommer gå bra för dig. Hör.
Ja, men tack. Mm. Hoppas det.
Du, nu är det dags för succémomentet.
Du.
Vad heter det då?
Jag vet bara att du har blivit uppvarvad.
Ja, just det. Det kommer
jag vet vad det heter.
Ja, det har du ju redan blivit, så att säga. Men, nej, det är dags för frågor du inte fått förut. Mm. Hur fan gör man med krukväxterna på sommaren?
Men på sommaren, de mår ju jättebra på sommaren. Ja, men de vattna, måste ju vattna. Vattna hela tiden.
Men du är bortrest människa.
Ja, nej, då dör de. De dör ofta. Ja. Hittar någon som kan vattna. Men oftast så ska man låta dem torka ut lite grann och sen ska man vattna.
Jag är så jävla frustrerad över att det inte finns ett system där man bara ställer ut sina krukväxter, fan, kanske till och med i parken.
Och andra och
att, ja, att de bara vattnas av någon maskin eller på bakgården liksom. Ja,
men det finns ju såna här self-watering, man stoppar in i jord, det funkar okej.
Ja, det kommer väl bli det för mig i år igen med såna där snören.
Men du måste, ja, men precis, snörena. Ja. Ja, det är ganska coolt, det funkar ibland. Jag har provat en gång. Mm. Du måste hitta en kompis som kommer vattna och sen så måste du köpa en present till den kompisen.
Ja, vi får se. Vilken är din relation till lavendel egentligen?
Jag hatar lavendel.
Gör du det?
Ja, för fan, jag får ont i huvudet av det. Det är fint. Den är en fin lila.
Ja.
Men nej, jag hatar doften.
Ja. Kul. Ja, verkligen. Är du bra på metall?
Bra på metall? Mm. Att göra metall? Spela metall?
Tolkar
inga där. Inget av dem. Nej. Ingen relation till metall.
Inte musik?
Nej. Kanske lite Rammstein, det är metall.
Ja, det är typ.
Det gillar jag.
Jag sa.
Ja.
Du, vad var du när du fick höra om Lokums annons L hjärta kan?
Oh, gud. Alltså klassiker. Ja, jag tänker på den ibland.
Ja.
Jag tänker alltid, tänkte inte någon där efter lite.
Nej, jag vet inte. Men vad var det?
Det minns inte jag.
Nej.
Jag såg någon annons någonstans på en busskur och bara...
Ah! Ja. Så var det med det. Där var det över.
Okej.
Okay. Känns det okej? Okay?
Ja, men visst.
Ja. Du, var härligt att vara och träffa dig.
Tack, detsamma.
Ja.
Det var trevligt här, men sommar i Kalmar stan.
Det gör vi om. Tack för idag.
Tack själv.
Om det inte blir otroligt mycket mer av Dylan Gwin i film och tv i framtiden kommer hattar att ätas upp, det är jag relativt säker på. Det är jag också på att en stor legendar inom just svensk film och teater gästar Värvet om en vecka.
Om jag hade något motto, något djupare livsmotto, så skulle det vara att det finns inget normalt. Men det vet vi ju att det förstår inte folk vad man menar.
Jajamän, nog var det den ständigt inspirerande och aldrig tråkiga Susanne Ostens stämma. Hörs då om inte förr, hoppas jag, Kristoffer Triumf, producent Ninni Westin och Acast. Tack för idag! Följande budskap riktar sig till dig över 25 år. Värvet kommer nämligen till dig i samarbete med Peroni. Och dels Peroni i största allmänhet, dels Peroni Nastro Azzurro 0,0%. Det helt alkoholfria ölet som, om du frågar mig, lyfter inte bara exempelvis en måltid utan en hel livskvalitet. Det är ingen slump att det här bryggeriet hållit på sedan mitten av 1800-talet om man säger så. Det handlar om passion, bra råvaror och stilmedvetenhet. Och apropå stil, nu finns även nya Peroni Nastro Azzurro Stile Capri, ett öl som är inspirerat då av den fantastiska ön Capri och vars smak är minst lika krispig och uppfriskande som övriga Peroni-familjen. Och Stockholm, lyssna nu, för just nu har House of Peroni intagit musikaliska här i huvudstaden. Det är en serie intima konserter med extremt intressanta artister. Ja, det här vill du bara inte missa om du uppskattar det goda i livet. Och som körsbär på toppen finns det också ett ljuvligt lanseringsevent för Stile Capri den 25 april, och allt det här hittar du mer info om på houseofperoni.eu. houseofperoni.eu alltså. Och kom ihåg att dricka ansvarsfullt om du konsumerar alkohol. Tack, Peroni.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.